frälsningen och syndernas förlåtelse. Det är nästan svaret på en fråga som inte längre finns. Kyrkan hotar att bli en må-bra-rörelse bland många andra. En sorts andlig hälsokost. Och man kan ju undra lite grann, varför talar vi inte längre om synd och försoning på samma sätt som förr? Det är ju inte säkert att vi gjorde det bra förr heller, men jag minns i min ungdom när gudstjänsten började, prästen skred in och så sa han inte, det var roligt att se så många här idag, utan han sa, Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen, han är och när dem som hava en ödmjuk och förkrossad and. Det säger man inte idag. Och ändå är det ju både bibliskt och sant. Och frågan är ju lite grann, vart tog nu den här verkligheten vägen? Låt mig göra en ganska grov gissning. Låt oss säga att 70% av psykiatrin handlar om vad man skulle kunna kalla för posttraumatiska tillstånd. Alltså tillstånd som beror på att någon har skadat en själsligen tidigare eller pågående. Misshandel, mobbning. Det är ju inget märkligt, menar jag, om alkoholistens barn behöver hjälp med sin ångest när barnet närmar sig vuxen ålder eller kanske till och med blivit vuxen. Pedofilens barn kanske också behöver hjälp. Det som kyrkan hade mycket som sin centrala uppgift har idag flyttats över på klinisk verksamhet. Terapeuterna är idag en sorts, åtminstone delvis en sorts sekulära, präster är väl fel att säga, men i alla fall, vi har förskjutit begreppen. En hel del av det som förr kallades synd och skuld kallas idag för olika kliniska begrepp, kliniska diagnoser. Låt oss bläddra lite grann i Romarbrevet, första kapitlet. Och 16-17 verserna. Paulus inleder sitt stora brev med följande ord efter att ha gjort diverse hälsningar och annat. Så skriver han så här: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Evangelium. Segerbudskapet. Det är en kraft. Har du sett det? Det är inte bara information. Det är inte 4 kilobyte. Små bitar som rasslar in i en hårddisk. Utan nu talar vi om kraft. Evangelium är en Guds kraft. Härligt. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, står det här. Och så står det i de flesta översättningar. Men i grekiskan är det en enkel genitiv. Guds rättfärdighet uppenbaras i evangeliet. Man får veta vem Gud är. Man får veta att han är rättfärdig och vad det betyder. Man får lära känna Gud. Och det har en alldeles omvälvande innebörd. Det förändrar hela ens liv. Om vi behöver förändring och förvandling, så är det inte fråga om att vi ska skärpa oss, utan fokus måste då ligga på detta att jag kanske inte känner Gud så mycket som jag borde. Eller så mycket som jag kunde. Låt oss inte använda ordet borde för mycket. Det borde vi inte göra. Men möjligheten öppnar sig att jag med hjälp av evangelium kan lära känna Gud bättre. Och det är en kännedom som förvandlar mitt liv. En Guds kraft som frälser var och en som tror. Underbart. Alldeles underbart. Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium av tro till tro. Vad kan det betyda? Varför står det så? Ja, vi tänker nog ofta att det betyder att man går från klarhet till klarhet. Idag har jag 2 kilo tro och imorgon har jag 3 kilo och om en vecka så har jag 4 ton. Ja, det är möjligt att det är det Paulus menar, det är svårt att veta. Men jag tror att det betyder så här, att det som verkligen uppenbaras i evangelium är Guds trofasthet in i min trolöshet. Därför att det vi kallar synd, det kan vi också kalla för trolöshet. Du vet, när direktörerna har fifflat så brukar det kallas för trolöshet mot huvudman. Och det är kanske det som vi sysslar med också, vi vanliga människor, fast huvudmannen är i himlen. Trolöshet mot huvudman. Gud föder oss på nytt. Ingår ett förbund med dig och med mig. Och i det förbundet så sviker vi då och då. Men som Paulus skriver till Timoteus, vi kanske ska slå upp det. Som jag hittar det nu. Mm. Andra Timoteusbrevet, andra kapitlet. Vi kan läsa verserna 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Är vi trolösa, för han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Jag brukar säga att han har inte kidnappat oss. Om vi förnekar honom, om vi inte längre vill ha med honom att göra, om vi medvetet tar avstånd, så får vi lov att gå. Men vår trolöshet gensvarar inte han med trolöshet. Är vi trolösa, så är han ändå trofast. Så underbart att veta vilken trygghet det är. Av tro till tro. Hans trofasthet får jag ta emot. Och ju mer jag gör det, desto mer förvandlas jag till likhet med honom. Trolösheten övervinner han med hjälp av sin trofasthet. Om vi återvänder till Romarbrevet, 11:e kapitlet, så ska vi börja läsa i den 32:a versen. Romarbrevet 11:32. Där gör Paulus en finurlig sammanfattning av mycket av det svåra som han har beskrivit kapitlen innan. Det står så här: ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare, eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Han jublar, Paulus. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. Han möter vår trolöshet med sin trofasthet. Och när han gör det, så förändras vi själva. Personligen tror jag att detta handlar mycket om yttersta domen, men det vågar jag inte säga högt, för då kan man bli stämplad som villolärare. Men vi får väl se. Jag tror att Gud kommer att frälsa alla som går att frälsa. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden, för att sedan förbarma sig över alla. När vi använder ordet synd, så måste vi notera att hos Paulus, och jag tror att det bara är hos honom, så används ordet i två olika betydelser. För det första är synd också hos Paulus i regel en fråga om de gärningar vi gör. Men i 7:e kapitlet i Romarbrevet stöter vi också på en annan betydelse. Vi kan börja läsa i den 19:e versen, Romarbrevet 7:19. Ja, det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Här talas det alltså om en kraft, en vilja, någonting som kan driva mig till destruktiva gärningar. Det finns någonting som bor i mig. Det här betyder i sin tur att när vi talar om frälsning, framförallt när vi studerar Paulus, eftersom det är han som har den djupaste insikten om frälsningens natur, så måste vi vänta oss att frälsningen så att säga griper in på två plan. För det första att den åtgärdar konsekvenserna av mina onda gärningar. På något sätt måste det jag har förstört repareras, lagas, åtgärdas. Konsekvensen av mina gärningar måste på något sätt tas om hand. Men det är inte bara mina gärningar som behöver frälsas, utan jag själv behöver också frälsas. Det behöver ske en förvandling av mig själv, av mitt liv. När vi talar om synden som gärning, så vet vi kanske allesammans att det har funnits tider i kyrkans historia då man gjort syndkataloger. Du må icke gå på bio. Du må icke göra det och icke detta. Och det där, det kan vi kanske idag le en smula åt. Den mån vi gör kataloger, så är det snarare kataloger över vad vi borde göra, inte vad vi borde undvika. Du vet, vi borde engagera oss i missionen, evangelisationen, vi borde ta hand om reumatiker, vi borde ta hand om, ja, du kan göra listan hur lång som helst. Och det är fina uppgifter alltsammans. Men ibland kan man få dåligt samvete av dem. Det gäller att veta vad som är ens egen uppgift. Men när syndkatalogerna skrotades, så uppstod en sorts osäkerhet om vad synd är. Många började tala om att det här är nog ganska godtyckligt. Jag minns en judisk tidskrift som för rätt många år sedan hade en liten skämtsnutt där det stod så här att man hade satt upp en ny religiös dator i Jerusalem. Och i den datorn så skulle man mata in för det första sin fråga, och för det andra skulle man mata in det svar man önskade sig. Så talade datorn om vilken rabbin man skulle gå till för att få det svaret. Och det är ju en bild av relativismen så god som någon. Jag tror att vi kan säga så här, att synd är sammanfattningsnamn på allt som förstör relationer. Synd bryter ner relationer. Och det kan handla om människans relation till Gud. Det kan handla om relationer människor emellan. Det kan handla om min relation med mig själv. Och vår relation till skapelsen. Miljöproblemen är ju också ett stycke synd. Och då förstår vi att synd är inte något godtyckligt. Problemet är bara detta att vi är lite skumögda. Vi har svårt att hålla med om att det jag gör, det är synd. Vi har lättare att se att det du gör är synd. Det är det med bjälken och flisan, ni vet. Synd kan vi säga är en gärning som innefattar en vinst och en förbannelse. Syndens vinst är något som jag naturligtvis vill inkassera själv. Om synden inte gick med vinst i något avseende skulle ingen synda. Men synden innebär också en förbannelse. Och syndar gör man ju i regel med förhoppningen om att någon annan ska få bära förbannelsen. Eller möjligen att man själv ska drabbas av den lite längre fram. Köp nu och betala i höst. Vi ska bläddra till tredje Mosebok, till det 16:e kapitlet. Där beskrivs offerritualet som tillhör den stora försoningsdagen. I avsaknad av ett tempel i Jerusalem kan man ju inom judendomen inte idag genomföra det här. Men man firar ju ändå den stora försoningsdagen. I princip handlar det om att överste prästen ska ta fram två stycken bockar. Den första bocken skulle slaktas och man bar in blodet till det allra heligaste. Men vi börjar läsa i den 20:e versen om bock nummer 2. Tredje Mosebok 16:20. När Aaron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Och Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han ska lägga den på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ute i ödemarken, och man ska släppa bocken ute i öknen. Det är syndabocken. Nå, det intressanta med det här är det faktum att man kan lägga synderna på huvudet på en bock. Vad betyder det rent praktiskt? Jo, det betyder detta att synd, eller om vi kanske hellre ska säga det, skuld, är något konkret. Skuld är inte en känsla. Utan skuld är någonting som är så konkret att man kan lägga den på huvudet på en bock. Och bocken knallar iväg och bär bort skulden. Ja, säger du, det är gammal symbolik det här. Nej, det tror jag inte. Om man någon gång har sett äkta makar, två äkta makar som sitter i samma soffa och gräler med varann, så kan man bokstavligt talat se hur de skickar ett eldklot av skuld emellan sig. Där ser man väldigt tydligt att skuld är någonting oerhört konkret. Och den som till sist blir sittande med skulden i knät behöver inte vara den som var skyldig från början. Man kan, för att använda vanlig svenska, man kan skylla ifrån sig. Och det betyder att man lägger skulden någonstans där den primärt inte hör hemma. Detta är naturligtvis också underlaget för frälsningen. Jesus Kristus bär våra bördor. Han tar över. Skuld är något så konkret att man kan lägga den på någon annan. Det här är ju intressant, därför att konkret måste det ju då vara i andlig mening och inte inom materialismens ramar. Och då kan man ju kanske förlänga det hela en smula och säga det kanske är likadant med kärleken. Kärleken är ju en känsla, eller hur? Säger vi. Men det kanske den inte är. Du, vi säger att du får barn, och så vill du ge ditt barn en god uppfostran, så du köper 10 böcker i barnpsykologi. Alla 10 betonar att barnet behöver kärlek. Och det är väl konstigt att dina känslor betyder så mycket, så att ditt barn kanske drabbas av svåra problem som vuxen bara för att du hade fel känslor. Kärleken tror jag är ett konkret utflöde från Gud själv. Gud är kärlek. kärlek, skriver Johannes. Och det betyder, tror jag, att all kärlek är ett lån ifrån Gud. Man behöver inte vara kristen för det. Hela jorden är full av hans härlighet. Och jag tror att Gud vill att alla ska få pröva kärlekens villkor, troende eller ej. Och det är ju märkligt det där att ibland så blir en människa en hjälte. Träder fram och tar på sig någonting som man tycker att oj! Det hade jag inte väntat mig. Nej. Men det kan hända att det kommer en ström av kärlek ifrån Gud som gör denna människa till en hjälte för någon annans räkning. Vi rör oss med konkreta ting. Och skuld kan framkalla känslor. Men det är ju ganska vanligt att skuldkänslor inte har med skuld att göra. Utan att skuldkänslor beror på att någon har manipulerat en och gett en dåligt samvete. Så kopplingen mellan skuld och skuldkänslor är ganska vag. Och ibland behöver ju kärlek inte heller vara någonting som skapar så mycket känslor. Utan kärlekens grundsubstans tror jag heter respekt. Respekt betyder att man lyssnar till den andra, att man tar hänsyn, att man frågar efter hur har du det, hur ser du på det här, vad man brukar ju säga att gammal kärlek rostar aldrig. Men gammal kärlek, jag har snart varit gift i 44 år, jag får inte hjärtklappning när jag möter min hustru. Men vi respekterar varandra. Och det respekten är ju det som gör att det håller ihop. Det läste vi ju förut 16 och 17. Nu ska vi läsa vidare till och med 25. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fast de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Gud har uppenbarat sig själv för alla, skriver Paulus här. Egentligen står det att han har uppenbarat sig i alla. Det är inte bara en fråga om att titta ut genom fönstret och se att det finns bofinkar och mördarsniglar, utan det finns också någonting inom människan som är någon sorts implanterad gudskunskap. De gånger som jag som läkare jobbade på långvården och såg, följde människor i deras bokslut över livet, över detta livet, så kom ju de här frågorna. Om Gud, om evigheten, om skuld och rättfärdighet. Och du vet också i dödsannonser som inte har någon kristen anstrykning, så står det ofta "vi ses" på slutet. Mor har räckt ut handen, far fattat den på den andra stranden, mötas det igen och så vidare. Det finns en utbredd insikt. Låt vara att många människor uppfattar den insikten som en sorts önsketänkande och en illusion. Men när döden närmar sig så byts perspektiven ut. Och plötsligt så är de här frågorna aktuella på ett sätt som de kanske aldrig har varit förut. Men så är ju ändå frågan, hur tar vi vara på vår insikt? Och det Paulus talar om här tror jag inte alls är individer. Han talar inte om dig och mig, utan han talar om oss. Hur är det med ett helt folk? Hur är det med Finlands folk? Hur är det med Sveriges? Tog vi vara på vår gudskunskap? Frågan som Paulus ställer handlar i första hand om huruvida vi prisade Gud och tackade honom. Han talar om att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Det Paulus talar om här tror jag mycket handlar om filosofin. I den utsträckning som filosofin har gjort pretensioner på att avsätta Gud. Sekulariseringen i Europa, i västerlandet, är ju i mycket stor utsträckning en biprodukt av filosofin från upplysningstiden och framåt, 1700-talet. Människan tycks ha ett behov av hängivenhet. Att kunna ge sig hän. Och det kan man ju göra på en fotbollsmatch, en rockkonsert. Men behovet finns där. Personligen tror jag att det är någonting som Gud har lagt in i vårt väsen för att vi ska älska honom och tillbe honom kunna prisa och tacka honom. Om jag får återvända till min tid som läkare, så minns jag under kandidattiden när vi gick på förlossningen. Och så ligger där en nyförlöst mamma med sitt barn på bröstet. Hon är så full av tacksamhet så det nästan lyser om henne, men hon har ingen att tacka. Och det är ju också en tragedi. Om det nu är så att vi har ett inbyggt behov av hängivenhet, eller hur jag ska uttrycka det, ja, ni förstår säkert. Och så vill man inte ha med Gud att göra. Då riktar man den här hängivenheten till något annat. Och det blir ju då med nödvändighet så att man riktar den mot det skapade istället för att rikta det mot skaparen. Båten. Sommarstugan. Karriären. Sexualiteten. Flaskan. Sprutan. Man börjar att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Då sänker sig mörkret över våra oförståndiga hjärtan. Därför att, som Paulus skriver, då utlämnar Gud människan till sitt kärleksobjekt, eller hur vi ska uttrycka det. Om den kärlek jag har och som var tänkt att riktas mot Gud, men jag istället riktar den emot alkohol, då blir ju spriten min Gud. Och det är ingen nådig Gud att ha. Den tar snabbt makten över mitt liv. Och det är en realitet som i Bibeln betecknas med ordet begär. Tjugofjärde versen. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär. Vad är ett begär? Vad är det som skiljer begäret från ett behov? Ja, du vet, vi har alla behov av pengar. Men begäret efter pengar är något annat. Begäret går aldrig att tillfredsställa. Om du försöker att mätta begäret, så kommer du att finna att begäret växer fortare än tillflödet. Om du har mött en makthungrig människa, en människa med maktbegär, han kan aldrig få nog med makt. Ju mer makt du ger honom, desto mer ska han ha. Mycket vill ha mer, som vi säger. Begäret går inte att tillfredsställa. Därför att det som begäret nu gäller, det har blivit min Gud eller min avgud. Det här betyder ju väldigt viktiga saker när vi rör oss inom själavården. Därför att en människa som fått, låt oss säga, flaskan till sin avgud kan ju få Gud till sin Gud. Frälsning. Praktisk, konkret frälsning. För att därmed också få, så att säga, tillvaron på rätt köl. Kristus bär bort skulden. Inte för att jag ska slippa göra upp med människor, utan för att jag ska kunna göra det. Kristus löser mig från skammen. Han träder fram som min Gud. Är vi trolösa så är han ändå trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Underbart. Petrus förnekade honom och fick förlåtelse. Så stort är utrymmet. Så stor är nåden. Och det är ju underbart när man möter människor som på olika sätt kommit att tjäna det skapade istället för skaparen. Att man kan få erbjuda ett alternativ, det ursprungliga, det sunda, det sanna. Du kan få tillhöra skaparen istället för att tillbe det skapade. De påstod att de var visa, men de blev dårar, skriver Paulus. Och då är det alltså så här att i Guds rike finns det en vishet som skiljer sig från den som tillhör denna värld. Vi ska runda av den här stunden genom att kika lite i första Korintierbrevet 1. Första Korintierbrevet 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Där har du kraften igen. Talet om korset. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. De judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svagheter starkare än människor. en annan vishet. Det som Paulus i Romarbrevet 12 kallar för sinnets förnyelse. Ett annat paradigm kanske skulle säga med modern filosofisk term. Alltså ett annat grundmönster lagt över tillvaron. Gud har gjort det med avsikt. Det är meningen att trons alternativ ska se tokigt ut. Så länge man inte vill ha med Gud att göra. Vad säger du? Har du blivit kristen? Är du rädd för att dö? Har det hänt något? Och det är meningen. Och det är ofta en tragedi, kanske starkt ord, men att vi tar med oss världens vishet in i våra församlingar. Att det som är stort och maffigt och fint i världens ögon också är det i våra kyrkor. Istället för att vi fick spana in vad som är stort i Guds ögon. Du vet, i världens vishet så är lydnad alltid lika med tvång. I Guds rike är det tvärtom. Där är lydnad lika med frihet. Där Herrens ande är, där är frihet. Vilken radikal förvandling, vilken förändring. Så mycket underbart vi har att utforska, bekanta oss med, studera. Frälsningen är i sanning ett guldkantat erbjudande. Underbart. Jag tror vi slutar med det, för att nu börjar ni se lite trötta ut i ansiktet. Låt oss be. Herre, ditt evangelium uppenbarar verkligen din egen skönhet. Rikedomen i din nåd, din barmhärtighet. Herre, öppna skriften för oss. Hjälp oss att återerövra mycket av det här som liksom inte längre är vardagsmat i våra kyrkor. Tack att vi har ditt ord, Herre, och att vi har friheten att studera. Samla så här och med din helige andes ledning på nytt få upptäcka skatterna i ditt ord och i den tro som en gång för alla har getts åt dina heliga. Herre, vi vill tacka och lova dig.